Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet. Kristna synskadades förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska ni få träffa fängelsepastor Ruben Johansson. Det är Erik Bondesson som intervjuar honom om hans yrke.
Kyrkorna här har en besöksgrupp på fängelset i stan. Och så har vi en fängelsepastor, Ruben Johansson, som vi avlönar och som har varit anställd sedan hösten 2014. Han jobbar både på häktet i Göteborg och så på Östragård, den öppna anstalten, och Brinkeberg strax intill här i Vänersborg. Jag fick en pratstund med Ruben och då var jag först nyfiken på hur det kom sig att han började arbeta inom kriminalvården.
Jag har ju jobbat som pastor i 30-35 år. En hel del i sjukhuskyrkan i Visby också. Men så efter 18-19 år i Visby så behövde vi flytta västeröver för av familjeskäl. Så, och jag har ju mina rötter i Göteborgs skärgård också. Och då såg jag den här tjänsten på Sveriges kristna råd på de här två fängelserna i Vänersborg. Och jag tänkte att det där kan nog vara bra. Att jobba halvtid i kriminalvården med samtal och så att kanske hitta församlingstjänst på den andra halvtiden någonstans i närheten. Men sen blev det ju mer istället, så att efter ett halvår sådär så fick jag ju den andra halvan också på häktet i Göteborg. Så sen 2016 där så jobbade jag ju heltid i kriminalvården.
Hade du någon erfarenhet av kriminalvården innan du kom hit?
Ja, faktiskt. När jag var ung för många år sedan i Göteborg så jobbade jag kanske ett par år på kriminalvårdsanstalten Härlanda. Och efter de två åren så jobbade jag en del på lov och somrar och sådär på Härlanda under tiden jag läste teologi. Men det är ju länge sedan tillbaka till. Då jobbade jag som vårdare på slutet på 70-talet.
Och det är förstås skillnad om man jämför med att jobba som fängelsepastor.
Ja, ja. Det är det ju. Hela kriminalvården har nog ändrats på de där åren.
Alltså du har ju utbildning som församlingspastor. Måste man gå en extra utbildning för att få jobba som pastor i kriminalvården?
Man måste ha jobbat minst 5 år i församlingstjänst. Och ha en form av teologisk utbildning och ordination, då är det samfund man tillhör. Sen så får man gå i en avkurs, som det heter, för anställda i med själva vård i kriminalvården. Men den är inte särskilt lång. Den sträcker sig över 3 terminer, men bara med några nedslag. Så det är bara några dagar per termin. Utan mest är det ju att man har erfarenheter från själavård i olika sammanhang och att de här öppna samtalen.
Kan du beskriva en vanlig arbetsdag?
Alltså det mesta vi gör, det är i samtal. De allra flesta samtalen är tillfälliga samtal, åtminstone här i Vänersborg, på Östragård och Brinkeberg. På häktet i Göteborg är det mera inbokade samtal. Där är vi många som arbetar och vi har var och en sina som vi pratar med. Vissa dagar har vi, som här i Vänersborg, har vi gudstjänst på måndagar på Östragård och tisdagar i Brinkeberg. Vi har haft flera konfirmationer under det sista året och samtalsgrupper. Så de dagar när sådana verksamheter pågår så tar ju det fyller ju upp ganska mycket tid.
Och vilka frågor är det de vill diskutera mest, de intagna?
Oftast är det en slags livsberättelse vi lyssnar till. En del kommer ju från helt andra kulturer, miljöer och länder och språk. Och att få berätta för någon om sin livsresa. Visserligen valda avsnitt, men ändå. Det är nog det allra vanligaste. Sen händer det ju ibland att samtalen djupnar till bön och reflektioner kring en tro som kan bära också i de här mera svåra stunderna. Men många samtal, flest va, ändå handlar om att försöka ge en bild av sin egen livsresa.
Men hur får du kontakt med dem? Sätter du dig ner bara och pratar i allmänhet, eller är det så att de själva säger till sin vårdare att jag vill prata med en pastor?
På häktet är det lite mer så som du sa sist, att man söker oss och vill samtala. Sen får vi ju en hel del kontakter i samband med gudstjänster och att vi möter folk i olika sammanhang. Men här på Brinkeberg och Östragård, där bygger det helt på, nästan i alla fall, att jag möter dem i korridorer och vi pratar en stund. Och vi bestämmer att vi sätter oss ner och pratar lite längre vid ett annat tillfälle.
Och jag förstår ju då att du får många samtal även med de som inte har en tro.
Ja, det där är ju lite otydligt med vad tro är. Det,
ja,
det,
precis.
Alla människor bär ju på något sätt på en inre kompass och en längtan efter ett helt liv. Och,
om vi säger Guds tro då?
Jag tror det ligger invävt i livsresan. En del är väldigt tydliga med att man har en tro och vill fundera kring bibeltexter och hur tron kan vara möjlig i världen och sådär. Men de flesta är nog ändå lite osäkra, kanske inte uttrycker sig direkt som troende, men man har ändå öppningar mot ett större sammanhang. Och sen finns ju då möjligheten att få fira gudstjänst. Det är ju ganska många på Brinkeberg som varje tisdag tänder våra ljus och möts till gudstjänst och ber för varandra. På Brinkeberg så kan det väl röra sig med 8-10 stycken som kommer. På Östragård, där är det ju ganska varierande, men något färre. På häktet däremot så kan det ju komma en 40-50 stycken. Men då är det uppdelat på kanske 4 olika gudstjänster. Jaha. Samma dag. Vi får inte vara hur många som helst i den där lokalen. Och det är olika avdelningar och så. Så att där är det ju flest.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Vad upplever du att gudstjänster betyder för de intagna?
Jag tror det betyder väldigt mycket. Bara detta att få bli sedd när man kommer. När vi står och tar i hand och säger välkommen. Och att vi delar gudstjänsten. Det är ett slags hål, ett andningshål. Vi tänjer ut tiden och låter det heliga sippra in. Och att få tända ljus och ibland nämna någon som står en nära och som man vill innesluta i bön. Och själv bli innesluten i bön. Kanske inför att man muckar, att vi ber för dem och deras framtid och att det ska gå vägen. Och någon väntar barn och... För livet är ju åt alla håll, och att få be och liksom luta sig mot Gud, det tror jag är en väldig betydelse för oss.
För det minns ju jag som är med i gospelkör. Vi har ju varit på anstalterna här, dels en sommarkonsert och sen också för att fira Lucia med dem. Och vi märker hur uppskattat det blir, det liksom lyser om deras ansikten.
Ja.
Ja, för visst är det så att för många av dem som... är intagna så är det inte så många ansikten utifrån som man möter under dagarna.
Nej, vi har ju en liten besöksgrupp.
Ja.
Och den skulle vi gärna vilja se växa. För att åldern är ganska hög på oss. Och vi skulle behöva bli några fler. Och vi träffas ju nu varannan söndag eftermiddag. Har med oss lite bullar och så får vi kaffe där inne. Åldern på gruppen har blivit högre. Och som det är nu orkar vi vara i Brinkeberg. Så att då är vi på 2 avdelningar på Brinkeberg. En dryg timme på varannan söndag eftermiddag. Och det är väldigt, väldigt uppskattat. Men skulle vi bli fler så vi kan utöka till Östragård igen, så finns det ju ett behov av det.
Och vad gör ni då när ni träffas förutom att fika?
Meningen är att vi ska få prata om någonting annat än det man vanligtvis kanske... prata när man sitter inlåst sådär. Att det kommer några människor som speglar världen utanför. Kanske pratar om den här vackra vårdagen idag. Fåglar och blommor. Det kan bli djupa livsskildringar där också. Men just att få möta människor som inte är vårdare. Och inte har med själva fängelsetiden att göra. Utan man kommer och... Som att man sätter sig på ett vanligt fik och träffar någon som man har träffat någon gång förut. Det är väldigt uppskattat.
Och det krävs ju inget speciellt, men visst är det så att man måste vara 18 år för att vara med i gruppen, eller?
Så är det. Så ska man också kollas via Säpo.
När du samtalar med folk så möter du många olika öden. Det kan ju vara allt från kanske narkotikabrott, men också mord. Alltså, hur orkar du?
Jag tror att bönen är en stor tillgång. Att få lämna av när dagen är över och få lägga den i Guds hand. Och att lämna den där. Alltså att ströva i naturen har en läkedom. Litteraturen har också varit en god hjälp för mig att läsa både skönlitteratur och facklitteratur. Och liksom spegla mig i andras erfarenheter. Det har också gett mig en stor ödmjukhet för hur människans liv är. Ingen av oss väljer ju sina föräldrar. Och vi föds in i olika omständigheter en del. Föds in i väldigt svåra omständigheter. Och andra får en betydligt bättre start in i livet. Och alla de här samtalen har ökat på min ödmjukhet kring våra livsresor och vad vi är med om och varför vi handlar som vi gör. Väldigt viktigt är ju de där första åren, hur vi präglas som människor. Vad vi utsätts för och vad vi sen utsätter andra för. Men bönen är nog ändå kanske den viktigaste avskälpningsplatsen.
För det kan jag tänka mig är en viktig sak att kunna släppa jobbet när man kommer hem.
Det är det ju. Samtidigt är det ju inte helt möjligt. Det finns ju berättelser som liksom går under huden och uppfyller hjärtat. Som kan vara nästan omöjliga att lämna. Här i Vänersborg så tycker jag ju det är väldigt skönt att cykla. Det tar mig ungefär en halvtimme till fängelset, drygt. Det är en bra sträcka att liksom ha som ett område mellan hemma och arbete.
Kan du drabbas av maktlöshet inför någon situation?
Ja, verkligen. Verkligen. Och det är väl något som vi har delat flera gånger nu under handledningspassen de sista här. Att inte räcka till. Att lyssna kan vi ju. Och vi kan ge utav vår tid. Men sen kan känslan av maktlöshet vara tung. När de muckar till ingenting. Mer än knappt kläder som håller kylan borta.
Men har du någon statistik på de som är intagna? Hur många av de som återfaller i brottslighet respektive kommer ur det helt och hållet?
Det är ju allt många som återfaller. Men alltså många har ju kommit in i världen med stora svårigheter. Och kanske tidigt också fått en diagnos och upp i tonåren kämpat med ångest och mörker. Dövat det med droger för att få finnas med i samhället. Och så har pengarna kommit in och det är väldigt, väldigt svårt att få bort alla de här skuggorna ur livet. Av mörker och depression och ångest. Det händer. Det händer under ibland i världen. Men det är klart att någonting vill du ha. Om du har ett svart hål inom dig så behöver du någonting för att komma undan lite. Behöver du då droger så behöver du pengar. Och då är du ju fast. Men ibland händer det under.
Tror du att stödet från vänner och anhöriga på utsidan är avgörande här?
Ja, det tror jag.
Vad skulle vi kunna göra i så fall som församling?
Ja, drömmen är ju att församlingen kanske på något sätt skulle erbjuda natthärbärge för många av de allra värst utsatta. Det är ju ett stort och omfattande engagemang. Det kräver närvaro, tid och pengar. Det ger väldigt mycket också. Många av de allra finaste samtalen och relationerna har jag faktiskt haft med människor som saknar i stort sett allting.
Du fyller 65 år här. Hur tänker du framöver? Blir det pension snart eller jobbar du ett tag till?
Ja, jag mår ju väldigt väl på det här arbetet. Så att om jag får behålla hälsan och så tänker jag att jag fyller 65 i november. Men att jag är kvar över vintern där på båda ställena. Men att jag kanske vid den här tiden nästa år släpper Göteborg och har kvar Vänersborg fram till sommaren nästa år 2020.
Ruben, det var väldigt roligt att prata med dig och jag vill önska dig all lycka och välsignelse i ditt fortsatta arbete.
Jag tackar.
Det var Erik Bondesson som träffade fängelsepastor Ruben Johansson. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg och tekniker har varit Kalle Olofsson. Vill du komma i kontakt med Syskonbandet så kan du gå in på vår hemsida syskonbandet.se. Tills vi hörs igen så vill vi önska dig Guds rika välsignelse. Allt gott. Hej då.